Hej och välkomna till Fullvidgat. Idag är vi på gång igen, alla tre.
Yes. Ja, kul att ses allihopa. Det känns som att det var länge sedan.
Det stämmer, absolut. Vilket gör att vi har behövt ha ett försnack på typ 2 timmar.
Det har jag och Malin egentligen bestämt att vi inte kan ha.
Men jag har ju också modererat era samtalsämnen rätt så kraftigt under tiden vi drack kaffe när ni började prata om saker som skulle kunna ge poddmaterial.
Ja, då kom du in och stoppade. Stopp.
Men om vi börjar med det än, Jara. Vad har hänt sen sist?
Magen fortsatte växa här. Sist vi pratade, jag och Malin, då var jag ju väldigt inne i den här golden period. Vad är man säger? De 100
gyllene dagarna. Ja.
Jag tror att jag är ur dem.
Oh no.
Det är också okej. Men jag är absolut
Men golden inte period, det kanske inte är så här välkänt för alla.
Nej,
liksom.
Den heter nog inte golden period heller. Men.
Nej, men man tänker väl säga att första tredjedelen av graviditeten kan vara ganska tuff och tröttsam och illamående och sådär. Och sen så kommer man ur det, magen växer, det är lite mer så det glowiga delen av att vara gravid om man får slippa illamåendet och så. Och sen så kommer ju, sen tjockar man ju på sig, jag blir tung och fogarna gör sig påminda och så. Blir tufft igen. Så där i mitten har man ett litet spann på 100 dagar. Där vissa känner sig glowiga.
Jag har verkligen känt mig glowig och gör faktiskt fortfarande, men jag märker att det liksom börjar dala lite. Som till exempel så pratade vi ju sist väldigt mycket om sex och det har också dalat lite, kan jag säga, i jämförelse. Det är fortfarande absolut aktivt.
Men så med andra ord så kan Andreas andas ut och pusta ut lite grann här nu mellan varven.
Ja, han får ju tid över till annat. Det är skönt för honom. Det är lite så, det känns som att saker ska avslutas. Jag märker att jag är lite så mer zoomar ut jobbmässigt, tänker jag då. Börjat delegera vidare, till exempel alla kurser som jag brukar hålla. Vi liksom, du och jag har haft ett planeringsmöte kring det, Malin, att du ska ta över dem och börja så här praktiskt förbereda mig på att det faktiskt börjar närma sig. Nu är det liksom inte så lång tid. Om jag föder som jag har gjort innan så är det ju 8-9 veckor kvar.
Och när du säger om jag föder så som jag har gjort innan, vad menar du?
Då menar jag vecka 38.
Ja. För de andra barnen har kommit 2 veckor innan BF.
Det kan jag ju inte räkna med, men det är klart att jag någonstans förväntar mig lite det.
Du kommer bli de som Emma Philipsson brukar säga i förlossningspodden, när man passerar BF som blir de längsta dagarna i ens liv. Där är du 38 plus 0.
Exakt. Ja. Det kan ju bli ett problem.
Ja, men du har två fina doulor i din närhet som kommer.
Ja, det känns tryggt. Ja. Men det känns också konstigt att skulle jag vara gravid om jag skulle gå liksom till 41 plus 5. Då är det nästan en månad mer än med min andra barn.
Ja, det är lite hisnande tanke med den erfarenheten som du har.
Ja. Men och samtidigt har jag gått omkring mycket i känslan att jag vill inte att det ska ta slut. Jag är ju så himla, jag har trivts så fantastiskt bra med att vara gravid. Det har jag gjort tidigare också. Denna gången kanske extra mycket för att jag också har inställningen att det är sista. Så att jag har ju velat trycka på pausknapp och dra i broms och allt vad jag har sagt. Jag har mått väldigt bra och trivts och har svårt att tänka att det ska ta slut. Så det hade kanske varit bra om det gick 41 plus någonting ändå.
Man ska ju akta vad man önskar.
Ja, och jag tänker att det är ju skillnad på typ vad i sluttampen av de där 100 gyllene dagarna i mitten och var 2 veckor efter BF. Och, det brukar ju kännas lite annorlunda då. Fast det finns även de som tycker att det var en jättehärlig tid. När man har slutat jobba och tiden finns och man bara är i graviditeten och boar och så.
Ja, så var det ju för mig. Jag har ju aldrig kunnat identifiera den trots att jag gick faktiskt nästan 3 veckor över tiden för man kunde det då.
Du kom aldrig dit att det var jobbigt? Eller?
Och min dåvarande man var också ledig då så vi kommer ihåg att vi hade jättemycket härliga utflykter och sådär. Det enda känslan jag kommer ihåg är just det där när man vaknar på morgonen att jaha, det har inte hänt något i natt heller. Känslan. Men Malin, vad har hänt hos dig sen sist?
Ja, men om man kanske ska följa upp på min livskris som jag och Aniara pratade om förra gången, så har den består, inte krisen, men åtgärd, eller de här, eller vad ska man säga, det är konsekvenserna av det.
Du så, håller det levande, jag golden håller det, moment.
Det gör jag. Och det här, du vet, med friluftsliv i vardagen som gjorde att jag köpte det här tältet till familjen. Det har då fått spin-offen att jag också har köpt en hammock till mig själv. Som är då med inklusive myggnät och tarp. Och den hänger upp så att i trädgården och där... Ja, men på en 3 veckors period har jag ändå sovit ute kanske 2 veckor.
Oj, så mycket.
Så friluftsliv i vardagen, yes, det är det mycket av.
Det ser så härligt ut, jag har ju sett på ditt Instagram när du ligger i din hammock.
Ja, men det är fint, det känns bra. Men nu tror jag kanske att jag också lite har gjort, jag har fått ur det systemet, kan man säga så. Nu är det kanske ändå 4 nätter i rad jag har valt att... att sova inne. Det har också varit lite varmt och lite fuktigt. Och det är ju sällan skönt att sova. Jag har ju velat sova ute för den här friska luften-känslan. Och det har inte riktigt varit. Och sen...
Ja, men du konsumerat något annat, Malin?
Ja, men exakt. Jag tänkte på konsumtionshierarki. När du kom hit idag så frågade du ifall vi skulle starta cykelaffär. För att det stod... Hur många cyklar räknar du till?
11 tror jag.
11 cyklar i carporten och vi är ju bara en familj på 6. Men dels är det att alla i familjen har varsin cykel. Vi har också en lådcykel och nu har de 4 barnen fått varsin ny cykel. Så att det är jättemånga cyklar på uppfarten här. Och så fick jag ju erkänna att jag nog har köpt en ny cykel till mig själv också. Och du bara, nog? Jag bara, ja, konsumtion. Du vet, jag tyckte det var lite jobbigt att erkänna, men... Absolut, så nu har jag också köpt en mountainbike till mig själv som kommer att levereras här under förmiddagen. Så jag fortsätter att befinna mig på botten i konsumtionshierarkin, men jag mår också bra. Jag tycker att jag gör kloka saker. Och faktiskt anledningen till den här cykeln är ju att jag har fått en självdiagnostiserad hälsporre. Så mina promenader som är min huvudsakliga motionskälla och inspirationskälla och mitt happy place att gå långa promenader i skogen är liksom struket för tillfället. Så då tänker jag att en mountainbike kommer kanske att kompensera det. Förhoppningsvis.
Men du, nu blir jag superlycklig för jag har en mountainbike och haft det några år och jag älskar att cykla i skogen när det inte är för svårt. För det är svårt. Det är lite för mycket tant för att klara alla rötter och stenar. Men det är det vi ska göra någon förmiddag i sommar kanske. Ta en liten cykeltur. För jag känner mig alltid ensam. Jag känner inte så många mountainbikare.
Nej.
Kan ni sätta på den här lådan då? Så jag kan åka med.
Absolut.
På en mountainbike. Ja, men det låter ju behagligt. Men jag tyckte också jag fick lite stora själva när du kallar jag känner inte så många mountainbikare. Men då menar du inte att jag är en, hoppas jag, utan bara du känner inte så många mountainbikare så jag kan hålla till godo med dig, Malin.
Exakt.
Ja, bra. Ja, men då tar vi en cykeltur i sommar. Det låter svinhärligt. Har också lyckats prata med min promenadkompis. Jag har en väninna som vi går typ en gång i veckan ihop går vi. Och så var jag så, hälsporre tyvärr. Och så sa jag, men du? Kan inte du tänka dig att cykla samma runda som vi går annars? Och hon var helt pepp på idén. Så jag har liksom inte förlorat det sociala tänket, utan det kommer kunna bestå. Det är skitbra.
Bra, ja.
Du kanske till och med har vidgat det sociala, eftersom jag nu hakar på.
Precis. Det är ju sant, men jag tänkte du ingår ju onekligen i min vanliga sociala sfär.
Just det.
Ja. Men ja, så där är jag. Konsumtionen består, friluftslivet ökar.
Härligt.
Ja, underbart faktiskt. Och nu är det sommarlov och så. Vi har ju i vår kommun massa så här, du vet, gratisaktiviteter för barn och så. Så jag har också hakat på mycket sånt för att skapa fina stunder med barnen. Och årskurs på badet som jag bor granne med och så. Nej, men jag har tagit fasta på det. Så det känns bra.
Du berättade, Anna, att du hade, efter att ha lyssnat på det senaste avsnittet, hade blivit inspirerad av de här, nu minns jag inte namnet på henne.
Anna Jelen.
Anna Jelen.
The Golden Moments.
Ja,
ja, men precis.
Det du, vill du berätta någonting om hur det påverkar dig?
Ja, men det är det där att göra de där småvalen i vardagen av att möta upp istället för att säga nej eller komplicera eller så. Hur, ja, jag vet du nämnde det, Malin, men, och jag tror, eller kanske du också, men att hålla om... min son när vi går och lägger oss, att han tycker om det. Och ibland så känner jag att jag behöver space och vill vara tydlig med det. Men att jag också säger, men ja, det är inte alls länge kvar. Han är 11 dessutom. Så att han är verkligen stor. Så det, ja, nej, men så verkligen det här golden moments, så hur skapar jag det för mig själv och för oss och så.
Men nu fick jag liknelsen också. Jag vet ju att du håller på att, det är ingen överraskning, vi spoilar ingenting. Men du håller ju på att anordna en mother blessing för Aniara. Mm. Snacka om att create golden moments for others.
Mm. 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 Och det är ju en sann gåva i mitt hjärta att få gå in i den processen. Och det var jättelänge sedan jag höll den typen av space.
Mm.
Så det ser jag jättemycket fram emot.
Och det är jag också.
Att du frågade.
Jag skulle precis säga att den skapade jag också för mig själv eftersom att jag beställde den.
Ja, men precis.
Så det är både att skapa för sig själv och att skapa för andra.
Ja,
men jag hörde också det, Anna, när du kom hit i morse och vi pratade om det ett par minuter innan du kom, Aniara. Att detta är ju, you're creating it for others. Mm. Men snacka om att det ger payoff till dig själv i denna. Och nu pratar vi inte bara om de 2-3 timmarna det kommer att vara. Vi pratar om veckor innan i planeringen att det ger dig lite liksom krydda och guldkorn i livet. Liksom.
Mm. Mm. Ja, men verkligen, jag kommer att tänka på en sak när jag körde hit. När jag gifte mig så hade vi en samisk kvinna som åkte upp till hennes hem. Visst på att både jag och mitt ex har relationer till samerna, alltså rent släktmässigt, och hämtade hem vår jojk, och då beskrev hon liksom hur det gick till och att hon, ja, den processen, och jag tänkte på det när jag körde hit och när jag liksom var i den här känslan av din mother blessing, att det handlar också om att hämta hem någonting för att sen ge ut det. Det går liksom inte att ge ut något som inte är hemhämtat liksom. Så. Kanske lite flummigt, men ja, det var den reflektionen jag hade.
Mm. Mm. Fint. Mm. Anna, vill du dela något om vad som har hänt sen sist? Även om sist är ju ganska länge sedan. Men...
Ja, det är ju länge sedan, absolut. Ja, men det känns lite grann också. Jag har ju en ganska så lång ledighet. Och det skapar massa kreativitet i mig. Och ledighet för mig behöver inte innebära att jag inte gör någonting, utan nu har jag ju skapat en utbildning, vilket jag älskar när jag hamnar i det flödet, och det väcker liksom nya tankar och idéer på hur skapandet kan se ut för gravidcoach. Så att jag befinner mig liksom i det flödet i kombination med att jag är helt nyförälskad och så, på tal om att ni pratade om sex förra avsnitt. Så det är en jättehärlig tid såklart, och jag försöker verkligen njuta av det som är i den.
Jag tyckte du beskrev det så fint, var det på Facebook häromdagen, om att du agerade liksom skådespelare i en film, att det kändes som att du tog en viss roll. Jag kommer inte ihåg exakt hur du förmedlade, men att det var så här, alltså den bilden till lyser i ögonen
men
på er båda.
Jo, men det är väldigt fint, och eftersom vi nu pratar om graviditeter och så är liksom den andra delen av vad det innebär är att jag ska försöka att inte bli gravid. Så här, just det ska jag också tänka på. Det har jag liksom inte behövt tänka på väldigt länge på det sättet. Och har mycket kontakt med en barnmorska som är en av våra samarbetspartners. Vilken väg ska jag gå, hur ska jag göra? Och att jag kan känna mig lite naiv. Att, ja, men just det, jag kan ju bli gravid. Och ibland lite ansvarslös och allt möjligt. Lite skamkänslor och allt sådär. Ja, men också det att jag är på väg in i klimakteriet. Och på något vis har ju helt stängt ner den där liksom önskan eller delen av mig. Men min kropp har ju inte helt stängt ner ännu. Nej, liksom. Så jag måste ju förhålla mig till det. Mm. Så det har varit lite så här komiskt, liksom. Skomakarens barn. Nej, men så jag befinner mig på en väldigt, väldigt härlig plats i livet. Men på tal om då att jag är i ett lustfyllt space, fylld av lust, så pratade vi faktiskt innan om att vi skulle prata lite grann om lustgas. Mm. Snygg övergång.
Mm. Yes. Klassisk radioövergång.
Ja, för det är ju något som vi har mycket erfarenhet av och stöttar kring såklart. Och det är ju något som väldigt många i Sverige använder under födsel, 70%.
Jämfört med, och det 70% är ju intressant utifrån att i andra länder är det inte alls lika vanligt. Här är det nästan som en del med att komma in på en förlossningsavdelning. Alla vet att det är på tapeten. Jättemånga provade. Mm. Men i USA var procenten 10% eller något sånt där. Alltså väldigt lågt. Det har börjat öka de sista åren, men väldigt låg. Har ingen
många
tradition
kliniker
av det.
Som inte ens erbjuder faktiskt.
Nej.
10 stater tror jag. Mm.
Och vi står oss högt också i Europa. Jag hörde siffror som var 10-20% lägre i våra grannländer än vad det är i Sverige. Utan Sverige står ut som en hög användare av lustgas.
Mm. Ja. Precis. Och det är också det som, alltså, vad är det som anammas i förlossningskulturen på olika kliniker och så vidare. Alltså vi, det blir ganska styrt av både såklart vilket land man bor av, vilken kultur man tillhör. Mm. Men också... vad är det sjukvården väljer i Sverige om man säger så? Och hur pratar vi på barnmorskemottagningar med gravida om de olika smärtlindringsalternativen som finns och så vidare. Och det är ju mer eller mindre självklart för väldigt många att man ska ha lustgasen om den fungerar.
Men det är det som jag har som någon lite sån känsla att jag tycker att lustgasen liksom... Det här är ju bara alltså min upplevelse, ta det för det, att från sjukvårdens sida så ligger det nästan på icke-medicinsk smärtlindringsnivå. Att de tar den väldigt liksom lättvindigt, om jag får säga så. Liksom. Det är sällan man pratar om nackdelarna med den eller vilka bieffekter den kan ha. Eller så där. Att den erbjuds snabbt och lättvindigt. Och jag tycker att den kan vara super, men det finns absolut inga garantier för att det är super. Liksom. Och att det faktiskt har negativa effekter att använda sig av lustgas. Och där det är ju också så att det är för att få bra effekt av lustgas så behöver man också verkligen introduceras i lustgasanvändning och få hjälp att komma igång och hitta rytmen och hitta hur man ska göra. Man kan inte bara få liksom en mask slängd och bli tillsagd och andas i den. Liksom.
Men är det din upplevelse att man får det?
Ja, men sen är det ju ibland svårt att veta. Är det då för att det är en doula på rummet att någon tycker att jag borde kunna instruera i det? Eller är det så? Ja, och framförallt så tycker jag ju att ibland kommer jag in på rum. Alltså du vet att jag ansluter till födseln efter ett tag och där... i halvvild panik ligger någon och suger lustgas liksom, istället för att ha blivit tryggade och omhändertagna och lugnade och sen addera lustgasen. Och att man också efter en tids användning använder väldigt mycket lustgas. Kanske inte tar bort den i rätt tid, det vill säga att man har inte nytta av vilan mellan verkarna. Man blir ju lite som full, alltså det är en medvetande förändring som sker med lustgas. Att man det, jag tänker att man, jag brukar tänka på det som, du vet, när någon, det är ju trevligt att dricka vin klockan 8, 1 eller 2 glas, men vad händer när det är 2:15 och man ska ta 3 shot i baren? Alltså det här att man blir lite dum i huvudet och tycker man behöver mer och man ser inte när det är tillräckligt och man skiter lite grann i det mesta av vad folk säger och så. Att efter ett par timmars användning upplever att man kan hamna där och där jag inte det alltid upplever att sjukvården problematiserar det utan låter det pågå. Liksom. Och man blir också, jag tycker också att många kvinnor blir väldigt trötta efter timmar av lustgas. Man blir också...
den där uppgivenhetströttheten.
Ja, men den där full- och dumtröttheten. När du somnar mitt i en mening, när du liksom... att du vet, alltså man bara dose off lite för mycket. Liksom.
Just det.
Rent psykologiskt också att lämna den kan vara väldigt svårt när man har hållit den länge, så har det ju blivit en del av ens trygghet såklart. Ibland kallar folk den snuttefilt eller liksom, men det är ju verkligen en stark psykologisk hjälp också, upplever man. Sen, ja, och det kan ju verkligen hjälpa, absolut, det ser vi ju många gånger också, men Det kan jag se som lite klurigt ibland hur man ska hjälpa någon på toaletten till exempel. Att det kan vara en panikkänsla av att hur ska jag klara verkarna utan lustgasen. Sen, att vi, ja, men ofta får vi ju visa alternativ då. Nu testar vi 3 verkar och utan lustgasen här vid sängen så ser du hur det känns. Vi provar massera istället. Och så, liksom, att man får hjälpa till med den där övergången så att man ska våga lämna.
Och jag tycker det är faktiskt också det roliga är att det brukar gå ganska bra att lämna dem. Alltså det är som att uppleva att kvinnor tror att de behöver den mer än de behöver den. För att det har blivit just den här, om du kallar det för snuttefilt liksom. Att det var inte så himla hemskt att gå på toa, men det kunde ta en halvtimme att övertala en person att gå till toan för att de visste att de därmed måste lämna lustgasen liksom. Man blir ju lite låst till sängen om man behöver lustgasen liksom. Vissa ställen har ju lustgas inne på eventuella badrum och så. Alltså jag tänker bad, där det finns badkar. Men annars är det ju ganska så. Då ska man bada, då får man inte ha lustgasen. Liksom.
Jag tänker också det som ni båda säger. Att alltså närvaro är ju fortfarande alltså superviktigt. Oavsett om det finns en lustgas eller inte. Och det är väl det som ibland är svårt att få tillgodosett. För det kan ju också förändras. Även om man då har hittat en bra rytm och så vidare och sen så kanske personalen går ut och sen händer någonting i upplevelsen av verkarna som gör att plötsligt så hanterar man inte lustgasen på samma sätt. Och då kan man ju då ha tappat liksom rytm eller blivit sådär dumfull som du säger under den timmen när personalen inte är på rummet så att säga. Och som du säger Annie, att faktiskt kunna ge den tiden till att nu provar vi här vid sängen utan lustgas och så vidare. Eller övertala en halvtimme. Alltså, närvaron, man kan ju inte ersätta lustgasen med närvaro som ger trygghet. Och så är det ju med all medicinsk smärtlindring, tänker jag.
Ja, precis. Och också kommunikationen är ju svinviktig när någon har lustgas, inte minst för att det är så högt ljud.
Exakt. Så den
det upplever många gånger att liksom barnmorskorna är fina och förklarar vad de gör och ställer frågor och sådär, så ska man se liksom att men, klienten hör inte vad du säger, så du behöver komma närmare, att man kan glömma det, den här ljudnivån, den hör man ju när den stängs av. Att det lägger sig som ett
Ja, det brusar högt liksom.
Ja, så man behöver, det kan man ju veta om som stödperson också, att det är viktigt att komma nära örat för att kunna kommunicera när någon har den här masken. Dels masken som är ju som ett filter lite grann, men också själva volymen.
Och jag brukar också tänka när vi har klienter som vill ha så lite medicinsk smärtlindring som möjligt, att då kan det också vara bra att ha det med i sitt förlossningsbrev. Att man kanske vill vänta med lustgasen så att den frågan inte kommer på rutin. För just när du är i födande så säger du ja ganska snabbt. Liksom, för att men jag har ont, men de verkar tycka att det här är bra, då tar jag det. Är det så att det finns andra sätt att hantera smärtan eller verkarna på så kan det vara bra att vänta med lustgasen så att man liksom har den kvar och då minska sannolikheten för kanske andra.
Jag tänker på någon klient jag hade för något år sedan som gärna ville bada och som hade skrivit det tydligt i sitt förlossningsbrev. Jag tror till och med de hade sagt det när de ringde in. Liksom. Så de fick komma in och fick ett bad tidigt. Liksom. Men bilresan och många timmar hemma, hon var liksom inte på ett bra ställe där hon kunde hantera verkarna så bra, men då fick hon liksom bad och lustgas i ett. Men då blir det som att sen blev det ju det fortsatta liksom. Jag vet ju aldrig, man vet aldrig vad som är rätt, men jag blir nyfiken på vad det hänt med en halvtimme i badet och närvaro och någon som bara stannade vid hennes sida och berättade för henne att allt var som det skulle, att hon var på rätt ställe och det var tryggt och säkert att få någon god dricka i sugrör. Liksom.
Det är ett dilemma det där, för just när man kommer in så tenderar ju många att ha en perception eller en upplevelse av smärtan som kanske är lite mer intensiv än en timme senare. Just för att man har förflyttat sig och man har inte riktigt fått landa på rummet och vem är det som ska bistå oss och bilresan. Det är mycket som händer och som kroppen, precis som den ska generellt reagera på. Genom att dra i bromsen och då upplevs många gånger verkarna lite tuffare att hantera och hitta rytmen och allt det här. Men ja, och samtidigt är det viktigt att man kommer ner i lugn och ro. Så ibland kanske det är rätt att få mycket på en gång. Men Mm. Ja, det finns ju också risker med det. Och jag tänker också på en klient jag hade för några år sedan som upplevde att hon hade full kontroll och liksom att hon var hög på känslan av att det här fixar vi tillsammans. Och sen hade hon fått frågan som var ju oskyldigt ställd, liksom, men vill du ha lustgas? Och hon sa att det förstörde så mycket för henne för att hon fick känslan av att tror de att jag inte fixar detta utan?
Mm.
Ja, men nej, då, och sen så funkade inte det så bra för henne heller. Så det blev liksom en negativ upplevelse överlag. Men vi pratade sen om att till nästa gång så skulle hon gärna vilja till ett eventuellt småsyskon formulera sig annorlunda i ett förlossningsbrev. Att själv ställa den frågan, vilka skillnad det kan göra. Att jag vill gärna efterfråga medicinsk smärtlindring. Sen har inte alla, det har vi pratat om tidigare, hur man tar beslut och att alla behöver kommunicera på olika sätt. Men att det är en strategi för att inte hamna i en sån typ av känsla. Att man kanske, det innebär inte att man inte är öppen för olika typer av smärtlindring, men att det är stor skillnad att själv be om det än att få det föreslaget. Medan en annan då vill ha det föreslaget.
Precis. Ja, men absolut. Jag tänker också på den vad ska man säga, maktsituation som förlossningspersonal kan ha, sån här tilliten som man som patient kan ha till förlossningspersonalen, som absolut är positiv i många lägen. Men som du säger, när man då får frågan, alltså att man kanske inte tänker så mycket på vad en fråga gör. För att ja, men hon ville det. Att det då, det är ett speciellt tillfälle att ställa en fråga i, menar jag, när vi föder barn. Det är skillnad om jag har brutit armen och får en fråga. Ja, men då är mitt ja och nej väldigt genomtänkt och rationellt. Och jag är liksom den delen av hjärnan där jag kan säga ja och nej. Liksom, eller ha diskussioner och så vidare på ett annat sätt. Medan när jag föder barn så jag har skitont och de verkar tycka det här. Precis som din klient. Jag tar det. Liksom, fast jag hade en helt annan tanke innan.
Ja, man är ju mer jag säger det.
Ja, absolut. Man föder. Av en anledning, av biologiska fördelaktiga skäl. Vi är precis på väg att ta emot ett barn. Vi behöver vara öppna och jag säger det, säger ja till barnet. Liksom. Men det är det jag tänker att det är också. Jag tycker att den här masken också, den kan skapas som en distans mellan den som föder till exempel dens partner som oftast brukar vara närmast huvudet, att den blir som ett barriär och ett skydd emellan, eller inte skydd emellan, men lite som något som stör så. Likväl som vissa ju upplever att det är så himla någonting, det skapar den här rytmen, jag är i mitt space, det brusar lite skönt, jag hör inte allt annat liksom.
Så att och att man går in i sig själv när man sätter masken på sig, att man sluter någonting.
Ja.
Och det är lätt att få hjälp med andningen.
Ja, det är ett sätt att hitta rytm. Liksom och så att
det är ett motstånd i den så andningen lugnar ner sig.
Så som med allt så är det bara det att det är olika och det är viktigt att man är medveten om det. Och att man kan behöva stöd i att hitta det så att det blir rätt. Liksom.
Absolut.
Ja.
Och de studier som finns, vi har ju bland annat tagit del av evidence-based birth som ju delar att majoriteten av de födande som har använt lustgas har en positiv upplevelse av det. Så det är ju, ja. Men som, precis som du säger, det är inget man bara kan kasta in och se som det är någonting som behöver följas upp och man behöver ett stöd i det och det är en viss teknik för att få upp för att få optimal effekt. De nämnde i den här evidence-based birth att du egentligen till och med kanske ska börja så tidigt som en halv minut innan värken börjar. Och det kan ju vara tufft i verkligheten, tänker jag, att hitta den där. Ja. Men det är ju många som börjar ganska sent och då har ju lustgasen en förskjuten effekt, vilket gör att du kanske inte får den där maxade effekten när du behöver den, utan tvärtom att den går långt in i vilan, vilket gör att du kanske inte riktigt får den här vilan. Så mycket stöd.
Och det är därför när vi är med på födelsedag där vi ju alltid liksom verkligen är tydliga med att ta den på första känning. Jag tycker så ofta man ser som en liten handrörelse hos den födande.
Instinkten.
Instinkten när det kommer en värk. Och sen så är det som att hon behöver tänka, eller? Och sen jo, det var. Och då tar hon den. Att bara, den där första, lita på den instinkten för den är på väg. Lita på det liksom. För just som du säger, det tar ett tag innan den har effekt och vi vill ju ha den i oss när verken är som mest intensiv.
Ja.
Mm. Och sen kommer den ju, den kommer, så släpper du den också så fort du börjar känna att det faktiskt börjar klinga av lite.
Mm.
Då har du ju effekt tills du är uppe i vilan igen.
Mm. Och liksom. Det är ju det tuffaste i min upplevelse, att släppa den då när du fortfarande har en verk. För att rent psykologiskt så går det inte ihop. Nej, jag har ju ont nu, jag vill ha den liksom att, ja, även om man förstår inte intellektuellt att...
Ja, det är väl det som är skillnaden på den medicinska effekten och den psykologiska.
Mm.
Att de inte är kompatibla riktigt. Mm.
Nej, exakt. Mm.
Men det är där jag upplever att jag tycker att det inte alltid informeras om det. Att det är tydligt liksom. Mm. Så att jag brukar också förvarna våra klienter om att jag kommer vara en trasig LP som bara kommer att säga är verken över så släpper du den. Alltså bara för att påminna dig varje gång. Börjar det lätta? Ta den, effekten varar.
Mm.
Att... Det är liksom, det jag väl vilja som vi försöker få bort masken innan det är helt över. Liksom.
Ja, och den där trasiga LP-skivan, det är ju mycket av dolaskapet.
Ja. repeat.
Men vi pratade också lite grann om det här med hallucinationer innan vi började podda idag.
Mm.
Och att det kan vara jättetufft för vissa som får... vanföreställningar liksom, eller vad heter det, vanföreställningar säger man det?
Nej, men hallucinationer är nog
bättre. Ja. Precis. Men också där man också kan få härliga hallucinationer som jag har erfarenhet av, bland annat som hade lustgas, jag vet inte, kanske 15 timmar liksom min första födsel, men att jag pratade ju med min son och han berättade ju saker och jag grät och berättade för min ex-man, vad han sa.
Ja.
Så det bidrog ju faktiskt till någon form av anknytning. Alltså någonting i det. Och så, jag tror i alla fall att det var lustgasen som gjorde att jag kunde prata med honom. Men det kanske också
det
var,
kanske
något
var något annat.
Minns du vad han sa?
Ja, jag minns vad han sa.
Vill du dela
han sa
det?
Bland annat så här. Mamma, vi ska hjälpa dem som har det svårt.
Mm.
Och sen så sa han, mamma, vi ska bo kollektivt. Och det roliga är att hans person är väldigt kollektiv och han är så här inkännande och liksom vill se till att människor har det bra, att han har liksom den personligheten, så att jag tycker det är en fin story liksom, att jag kände hans essens, om jag nu vill välja att se det eller om jag vill välja att se att det var en lustgas hallucination.
Men jag tänker att det som är vanligt är ju att man upplever ett illamående, vissa till och med kräker av den, alltså man blir sömnig, man blir lite grann liksom laid back på det där sättet att man inte riktigt bryr sig. Alltså, men det som är positivt med lustgas är ju att när det har gått ur, alltså när den är ur kroppen så är den ju ur. Liksom. Tar du en epidural och ångrar dig så har du liksom 2 timmar av epiduralen och den har effekter som får konsekvenser. På så vis är det ju liksom, som du säger, medicinskt. Det är easy liksom. Det är ingen större ingrepp liksom. Det är att någon andas sådär.
Mm.
Men förr var det ju en större grej av att faktiskt att barnmorskorna som jobbade på förlossningen de fick i sig ganska mycket lustgas liksom passivt och så, men nu är det ju och det är en växthusgas, den är ju inte bra för miljön, men det finns ju också ett utsug. Det är ju därför som man också säger att man ska andas både in och ut i masken och även det där sista andetaget innan man släpper att det ska landa i masken och sen kan man ta ett friskt andetag utanför.
Ja, för man hemma i Sverige har man ju inte tillgång till lustgas, men det har man faktiskt i Danmark.
Ja,
det är ju intressant.
Hade du det på din hemfödsel? För då hade du en dansk barnmorska.
Jag hade en dansk barnmorska, precis. Och eftersom jag hade haft 15 timmars lustgas på min första födsel så var det ju min största skräck att jag inte skulle få lustgas. Mm. Och jag vet att hon så här lite lugnt sa att ja, men det kan vi absolut fixa. Det kostar 3000 kronor och den varar 1,5 timme.
Effektivt.
Och du kommer att klara det utan det, sa hon.
Mm.
Tryggt. Ja. Och då kände jag att ja, så 1,5 timme kan ju bara vara en dålig teaser. Liksom.
Det är jobbigt att det liksom inte finns mer sen om man vill ha.
Ja, det skulle ju verkligen vara. Mm. Nej, och jag saknade inte lustgasen en enda gång.
Nej. Så att. Nej. Men jag tänker också, som kanske inte många tänker på, det är ju också att det är en väldigt fint sätt att använda som kompletterande smärtlindring när man sen ska bli sydd. Om man har fått några bristningar eller så. Att man ska inte ligga där och lida. Herregud, har du liksom dratt lustgas 5 timmar så kan du lätt göra den halvtimme eller en timme till medan du blir sydd. Liksom.
Mm. Jo, även om du inte har haft den alls innan.
Ja, kan det vara läget också. Ja, absolut, det är också sant.
Mm.
Jag tänker bara, jag brukar försöka komma ihåg och säga till folk, ta med ett läppsorat. Alltså man blir sår torr om läpparna av att andas lustgas ett par timmar. Alltså fnasiga, söndra läpparna som det blir riktigt torrt. Så det
är en bra tips.
Ha med i sin lilla BB-väska.
Ja.
Eller läppsyl som vi skåningar säger.
Är det vi skåningar som säger det?
Det är väl ingen annan som säger läppsyl.
Är det läppsyl?
Så lypsyl. Jag vet inte.
Jag tänkte att det var ett märke.
Mycket bättre.
Ja, lypsyl är ett märke. Men vi skåningar säger ju läppsyl till allt. Som man kan kläta på läpparna som inte har färg, för då är det läppstift. Läppsyl. Jag har tänkt att det är skånskt för att jag skäms över det. Men det kanske är, tänk om det är vedertaget och ska sluta skämmas.
Superbra ord. Jag tycker vi ska fortsätta med det oavsett.
Mm.
Ja, men vilken härlig pratstund vi fick idag.
Som alltid.
Och det är ju härligt att sitta med en mikrofon upp i munnen och prata med er. Jag hoppas att vi gör det snart igen. Och till alla er som har lyssnat och vill veta mer och så Instagram är ju kanske det bästa sättet att bli lite uppdaterad på vad som händer.
Jag vill verkligen slå ett slag för våra blogginlägg som vi nu kastar ut i världen. Som är väldigt, jag tycker de är väldigt stolt över våra blogginlägg den senaste tiden. De är gjorda med kärlek och med många timmars förarbete.
Lite matnyttigt helt enkelt och lite nerkokt på något vis. Essence of it all. Vi har ju också, på tal om BB-väskan och läppsyl, så har vi ju faktiskt ett blogginlägg med BB-väskan med våra tips vad man kan ta och plocka med sig.
Ja, man kan ju säga att blogginläggen är ju skapta efter liksom många av de vanligaste frågorna vi får.
Mm.
Både på kurser och från klienter och så att, liksom att kunna hänvisa till ett, som du säger, matnyttigt blogginlägg känns kul och fint.
Och lite mer djupgående och breddade perspektiv än 5 tipsen från
Pampers.se. Nu gör jag reklam för dem, det var inte meningen. Jag bara
Nu ska jag snart få en gravidmassage från Malin.
Först ska ni få lite ramen till lunch. Sen blir det gravidmassage eftermiddag.
Ramensoppa och gravidmassage, herregud. Är livet
golden moments.
Yes, golden moments. Okej, ciao.
Tack så mycket,
ciao.